Så god morgon allsammans.
Good morning everybody.
Välkomna till gudstjänst.
And welcome to our service.
Så vi har ju varit här en halvtimme.
But we've been here for half an hour.
Ja, men jag talar ju till dem nu som råkade slå på datorn precis just nu.
Well, I'm speaking to the people who just turned on their computers.
Men vi ska bege oss till Bibelns värld.
But now we'll turn to the world of the Bible.
Och vi ska, jag tänkte lite på temat att sluta.
I thought of this theme to end something.
Att lägga av med någonting.
To finish doing something.
Och ibland så slutar vi ju någonting för att börja med någonting annat.
Sometimes we stop doing something in order to start something new.
Och det är ju inte att sluta på riktigt.
And then we don't really stop something.
Det är ju bara att omdirigera våra liv lite grann.
We just redirect our lives a little bit.
Så det som räknas är ju om vi tjänar Herren eller inte.
So what counts is if we serve the Lord or not.
Och titeln för min predikan är att vänta på Jesus.
And the title of the sermon is waiting for Jesus.
Och vi ska bege oss till Johannes evangeliet.
And now we'll turn to the Gospel of John.
Och det 21 kapitlet.
And chapter 21.
Men innan vi, eller medans vi bläddrar fram det.
And as we turn there.
Eller klickar oss fram dit.
Turn there somehow.
Klicka, kan man säga. Klick
there.
Så Herre, vi ber just nu för de här tankarna.
And Lord, we pray to this, we pray for these thoughts.
Vi ber att vi skulle ha fokus.
And we pray that we can keep our focus.
Vi ber Jesus att vi skulle koncentrera på ditt ord.
And we pray that we can concentrate on your word.
Inte på våra telefoner.
Not on our mobiles.
Om det nu inte är så att vi läser bibeltexten i dem.
Unless we are reading the Bible in them.
Och jag måste vara lite jobbig med de här grejerna.
And I have to be a bit difficult with these things.
Men det påverkar hur vi tar emot.
Because it really affects how we receive.
Och inte bara hur vi tar emot, men hur andra tar emot.
And not only how we receive, but how other people receive.
Så låt oss bidra till en ande av fokusering.
So let's contribute to this spirit of having a focus.
Så här är vi ber att
focus spirit.
Ber att du talar till oss idag.
And Lord, we pray that you will speak to us.
Genom ditt ord.
Through your word.
På ett underbart sätt.
In a wonderful way.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen.
Amen.
Så att vänta på Jesus.
Waiting for Jesus.
Och i Johannes 21.
And in John 21.
Så har vi vad man kallar för en epilog till Johannes evangeliet.
We have an epilogue to the Gospel of John.
Det är ungefär som en liten uppföljning.
It's like a little follow-up.
Och varför säger jag det?
And why do I say that?
Jo, därför att i kapitel 20.
Because in chapters 20.
Och verserna 30-31.
Verses 30-31.
Som jag tänkte vi skulle läsa nu.
And I thought we'd read those now.
Så ser vi syftet med att Johannes evangeliet skrevs.
We see the purpose of writing the Gospel of John.
Vers 30. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in his book, in this book.
Vers 31. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.
Så syftet med Johannes evangeliet,
so the purpose of the Gospel of John,
är att berätta om de mirakler som Jesus gjorde,
is to tell about the miracles that Jesus did,
som bekräftade att han var Guds son,
which confirmed that he was the son of God,
att han var Messias,
that he was the Messiah,
så vi ska kunna tro på det,
and that we can believe it.
Och vad händer när vi tror på det?
And what happens when we believe it?
Jo, då blir vi frälsta.
Then we become saved.
Så varför kan inte boken nu stanna här?
So why doesn't the book stop here?
Varför har vi ett helt kapitel till?
Why do we have another chapter?
Som på något sätt inte tycks passa in där.
And it seems like it really doesn't quite fit in.
Men det passar väldigt bra.
But it does fit in very well.
Därför att det talar om vad vi som har trott ska göra.
Because it tells what those who have believed will do.
Nu är det ju klart.
Now it's finished.
Vi har blivit Födda på nytt.
We are born again.
Vi har blivit nya skapelser i Kristus.
And we have become new creations in Christ.
Vad gör vi då?
Then what do we do?
Och det är det som kapitel 21 talar om.
That's what chapter 21 is speaking about.
Och i detta att vi väntar på honom.
And in this that we wait for him.
Så har vi tre olika punkter eller rubriker.
We have three different points.
Det första är att vi måste fatta.
The first thing that we must understand.
Och för er som lyssnar på engelska så låter det inte lika bra som på svenska.
And if you listen to the English it doesn't sound quite as good as it does in Swedish.
Hör nu att alla de här grejerna börjar på F.
All these things begin with an F in Swedish.
Så vi måste fatta.
So we must understand.
Vi måste fråga.
We must ask.
Och vi måste följa.
And we must follow.
Där har vi konceptet.
That's the concept.
Fatta, fråga, följa.
Understand, ask and follow.
Och det är det som kapitel 21 talar om.
And that's what chapter 21 is about.
Så låt oss titta på vers 1.
Let's look at verse 1.
Det står därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna.
After these things Jesus showed himself again to the disciples.
Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här.
At the Sea of Tiberias and in this way he showed himself.
Och engelskan översätter med att efter dessa ting.
In the English it says after these things.
Och det är en bra översättning.
Which is a good translation.
Så det syftar på att Jesus har tidigare uppenbarat sig.
It refers to the fact that Jesus showed himself earlier.
Så när han nu träffar lärjungarna.
So when he meets the disciples now.
Så är det inte liksom det här, ah, va, vi visste inte att du var uppstånden.
It's not like they think, oh well, we didn't know that you were risen.
Du kommer att få se, vi kommer att se det senare, men det är tredje gången han uppenbarar sig.
We see it later, but it's the third time that he shows himself.
Och vers 2, Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans.
Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in the Galilee, the sons of Zebedee and two other of his disciples were together.
Så om vi nu använder oss av lite basal matematik.
So we can just do some basic counting.
Så ser vi att det var sju stycken samlade här sammanlagt.
And we find that there were seven of them that met together.
Och sen ser vi att Simon Petrus i kapitel 3 tar till orda. Vers 3.
And then we see Simon Petrus speaking in verse 3.
Han säger till dem, jag ger mig ut och fiskar.
He said to them, I'm going fishing.
Och jag vet inte om ni har tänkt på det här någon gång.
I don't know if you ever thought about this.
Jag har hört väldigt många predikningar.
I've had many, heard many sermons.
Förmodligen har jag själv predikat likadant.
And probably I've preached as many myself.
Det är helt enkelt bara att säga, men Petrus, du gör fel igen.
When you just say that, Peter, you're doing wrong again.
Fel, 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 fel.
It's wrong, wrong, wrong.
Du ger upp din kallelse.
You give up your calling.
Du lägger av.
You quit.
Du slutar.
You stop.
Du går tillbaks till det naturliga.
You return to the natural things.
Så Petrus, du är en riktig tulp.
So Peter, you're just a jerk.
Men är det verkligen det som händer här?
Is that really what's happening?
Han gick ut och fiskade.
He went fishing.
Det var ju det han kunde.
That's what he knew.
Men om ni följer med mig nu tillbaka till Matteus 26.
But if you return with me to Matthew 26.
Första evangeliet.
The first gospel.
Matteus 26.
Matthew 26.
Och verserna 31 till 32.
Verses 31 and 32.
Jesus sa till dem. Denna natt ska ni alla överge mig. Till det står skrivet. Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras.
Then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered.
Men lyssna nu i vers 32.
But listen to verse 32.
Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen.
But after I've been raised, I will go before you to Galilee.
Så de visste. Han sa, jag ska uppstå.
So they knew. He said, I will be raised from the dead.
Och så när det händer då ska jag gå före er till Galileen.
And he said, when that happens, I will go before you to the Galilee.
Det är där de befinner sig nu.
And that's where they are at this
moment. Nämligen vid Galileiska sjön.
At the lake of Tiberias.
Så med andra ord, så är det ingenting nytt här.
In other words, there's nothing new in this portion.
Och det var tredje gången som de såg den uppståndne Jesus.
It was the third time they saw the risen Christ.
Men han har ju inte dykt upp ännu.
But he hasn't turned up yet.
Två gånger har vi sett honom.
We've seen him twice.
Men det var inte speciellt permanent.
But it wasn't really permanent.
Ska han dyka upp igen?
Thing. Will he return again?
Så det fanns en förväntan.
So they had an expectation.
Men vad gör jag under tiden?
But what do I do meanwhile?
Ja, men jag vet ju att Gud har kallat mig till att bli en världsevangelist.
I know that God has called me to save the world.
Nu när Billy Graham är död, så jag menar, den posten är ju ledig.
When Billy Graham is dead, the job as a world evangelist is free.
Men vad gör jag under tiden?
But what do I do meanwhile?
Men jag har ju några gåvor och talanger här uppenbarligen.
Obviously I have some gifts and talents.
Jag kan ju fiska.
I know how to fish.
Varför inte fiska?
Why not go fishing?
Tänk om det är så enkelt.
Maybe it's just as simple as that.
Att Petrus faktiskt väntade på Jesus.
That Peter was waiting for Jesus.
Men han sa, jag måste ju göra någonting under tiden.
But he thought, I must do something meanwhile.
Han är på väg.
He's on his way.
Ja, det ser lite konstigt och mörkt ut.
It looks a bit strange and dark.
Men han sa ju det.
But he said
att jag ska gå före er till Galileen när jag har uppstått.
That I will go before you to Galilee when I'm raised from the dead.
Och vad händer då?
And what happens?
I den andra delen av versen.
In the second part of the verse.
De andra sa, vi går med dig. De gick ut och stiger i båten, men den natten fick de ingenting. Vers 3, 20,
yeah, they said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat and that night they caught nothing.
De måste ha varit väldigt besvikna.
They must have been really disappointed.
Det var deras yrke.
It was their profession.
De fick ingenting.
But they didn't get anything.
Sen i vers 4.
And then in verse 4.
Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han.
But when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus.
Och vi vet inte exakt om detta berodde på att de helt enkelt inte kunde se honom, för det var fortfarande mörkt.
They would not know if this was because they couldn't see him because it was still dark.
Eller att de inte kände igen honom på grund av att han inte hade, så att säga, han hade ju en uppståndelsekropp.
Or if they didn't recognize him because he had a resurrection body.
Och i den uppståndelsekroppen så hade han naturligtvis begränsat sin härlighet.
And of course he had limited his glory in that body.
Annars hade ingen kunnat se på honom.
Or else no one could have looked upon him.
Men de var inte riktigt säkra.
But they weren't quite sure.
Men det står någon där på stranden.
But there was someone on the shore.
Och säger någonting.
And he said something.
Och i vers 5.
And then in verse 5.
Så ställer Jesus en fråga.
Jesus asked them a question.
Mina barn.
Children.
Ja, det kanske man inte kallar folk för det. Normalt så. Men mina barn, har ni något att äta?
Children, have you any food?
Han hade omsorg om.
He was concerned about them.
Han visste att de var hungriga.
He knew that they were hungry.
Efter en natt av hårt arbete.
After having working hard all night.
Men vad var deras svar?
But what was the answer they gave?
Nej.
No.
Nej.
No.
Ser ni inte att det står det i originaltexten? Nej.
Can't you see that in the original text?
De var besvikna.
No. They were disappointed.
De hade ingenting fått.
They didn't receive anything.
Och nu ställer han den här frågan.
And now he's asking them.
Och sen tittar nu i vers 6.
And in verse 6.
Nu ger han dem ett litet råd.
He gives them a piece of advice.
Kasta ut nätet på högra sidan av båten så ska ni få.
Cast the net on the right side of the boat and you will find some.
Och jag vet inte hur mycket vikt vi ska lägga vid att det var vid den högra eller på den högra sidan.
And I don't know if we should see it as important that they cast it on the right side.
Men var satte sig Jesus ner efter att han hade fullbordat verket?
But where did Jesus sit down when he had finished the work?
På faderns högra sida.
On the right hand of the father.
I Hebreerbrevet 1:3.
In Hebrews 1:3.
Och vad betyder detta?
And what does it mean?
Att fadern godkände det som sonen hade gjort.
That the father accepted what the son had done.
Så att lägga ut någonting på den högra sidan.
So if you put something on the right hand side.
Det är att göra det som Gud vill.
Is to do what God wants.
Men vi ska inte allegorisera detta allt för mycket.
But we mustn't allegorize this too much.
Men han säger här i vers 6 då, att då kastade de ut näten och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisk.
So they cast and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish.
Men är inte det lite småroligt?
Isn't that a bit funny?
Var kom de fiskarna ifrån?
Where did the fish come from?
Jag menar, de hade ju varit ute hela natten. De visste ju hur fiskarna tänkte.
They had been out fishing all night and they knew how the fish thought.
Jag vet inte hur mycket fiskar tänker, men
I don't know if they think really.
Men hur de agerar?
But how they act.
Men inte en fille.
But they didn't get a fish.
Men nu
single fish, but not suddenly.
Så är det så mycket fisk att de kan inte ens få i land näten.
There was so much fish that they couldn't even pull the nets to land.
Gud kan förse i situationer där det är omöjligt mänskligt sett.
God can provide in situations that are impossible humanly seen.
Och sen i vers 7.
And then in verse 7.
Ser vi att den lärjunge som Jesus älskade.
We see that the disciple whom Jesus loved.
Det var Johannes.
Which is John.
Han kallade sig så.
That's the way. That's what he called himself.
När vi ser det ungefär som här, var det bara Johannes han älskade?
And we can read it like it was only John that he loved.
Men han älskade Johannes.
But he loved John.
Men också alla de andra.
But all the others as well.
Också alla oss.
And also all of us.
Men Johannes ser det från sitt perspektiv.
But John is looking on it from his perspective.
Jag är den lärjunge som Jesus älskar.
I am the disciple that Jesus loves.
Han säger, det är Herren.
He says it's the Lord.
Okej, så han har urskiljning.
So he has discernment.
Han har urskiljning.
He has discernment.
Det är han som ser det.
He sees it.
Men lyssna nu, andra delen av versen.
But listen to the second part of the verse.
När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd. Det låter ju väldigt fint. Naken brukar det stå. Och kastade sig i sjön.
Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it and plunged into the sea.
Och så Johannes urskilde.
So John had the discernment.
Men Petrus var den som agerade.
But Peter was the one who acted.
Och jag tycker det är så härligt att se karaktärsdragen hos de här två lärjungarna.
And I think it's so amazing to see the character of these two disciples.
Därför vi ser det inte bara här.
Because this is not the only place we can see it.
Johannes var snabb att plocka upp grejer.
John was quick to perceive things.
Och han var tydligen snabbare än Petrus på att springa också.
And he was quicker than Peter when it came to running.
För han hann före Petrus till graven.
Because he was came to the grave before Peter.
Men Petrus var den som agerade.
But Peter was the one who acted.
Vissa urskiljande.
Some are discerning.
Och andra är spontana.
And others are spontaneous.
Så är det också med oss.
And it's the same way with us.
Vi är olika.
We are different.
Så här reagerade de.
So this is how they reacted.
Vers 7.
In verse 7.
Och i vers 8.
Then in verse 8.
Så att de andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt från land.
But the other disciples came in the little boat, for they were not far from land.
När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd.
Then as soon as they came to land, they saw a fire of coals there and fish led on it and bread.
Så här har vi universums skapare som nu är och tjänar sina lärjungar.
So this is the creator of the universe who is serving his disciples.
Han säger inte, kom i land nu och fixa lite frukost till mig.
He doesn't say, oh, come ashore now and get me some breakfast here.
Han börjar att tjäna dem.
But he is ministering to them.
Och jag vet inte, det stod att det var en glödhög där.
It says there was a fire of coals.
Och sist när Petrus såg en glödhög.
And the last time when Peter saw a fire of coals.
Så var det när han förnekade Jesus.
Was the time when he denied Jesus.
Men någon han stod och värmde sig över den här glödhögen.
Do you remember that he was warming himself at the fire?
Så att nej, en glödhög, jag vill inte se den.
So no, a fire of coals, I don't want to see it.
En sån traumatisk upplevelse.
It was such a trauma to me.
Det var ju då jag förnekade
Herren. That's when I denied the Lord.
Nej, här är en glödhög.
No, here's a fire of coals.
Ingen fördömelse.
And no condemnation.
Här är Jesus och serverar frukost.
Jesus is serving breakfast.
Helt fantastiskt.
This is amazing.
Och sen i vers 9.
And then in verse 9.
Jesus, förlåt mig, 10. Jesus sa det till dem, bär hit av fisken ni har fått.
Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught.
Hur många fiskar var det?
How many fish did they have?
Vi kan se i vers 11. Simon Petrus stiger i båten, drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder.
So Simon Peter went up and dragged the net to land full of large fish. 153. And although they were so many, the net was not broken.
Det här är väldigt intressant.
This is very interesting.
Och om ni inte lyssnar på någonting annat.
If you don't listen to anything else.
Så lyssna nu på det här.
So listen to this.
Jesus försåg 5000 män med fiskar och bröd.
Jesus provided for 5000 men. He gave them fish and bread.
Han hade några fiskar och några bröd.
He had some fish and some bread.
Förmodligen hade de med sig sina familjer, så det var ännu fler.
And they probably had their families with them, so there were even more people.
Så gjorde han samma sak med 4000.
And then he did the same thing with 4000.
Inga problem.
There was no problem there.
Men nu säger han, ta hit fisken.
But now he says, get the fish here.
Varför kunde han inte knäppt med fingrarna och bara haft fisken klar?
He could just have snapped his fingers and then be done with the fish.
Det finns en väldigt viktig princip här.
There's a very important principle here.
Gud välsignar det som vi för fram till honom.
That God will bless what we bring to him.
Ni med?
Are you
Gud
following me?
Välsignar det som vi för fram till honom.
God will bless what we bring to him.
Nu har vi redan tagit upp kollekten.
Now we've already taken the offering.
Men det skulle passat bra in.
But it would have fitted well.
Därför att vem gav de 153 fiskarna?
Because who gave the 153 fish?
Herren.
The Lord.
De visste det.
They knew it.
De hade inte fått någonting på egen hand.
And they didn't get anything on their own.
Men nu hade de det.
But now they had it.
Och han säger, kom hit med de fiskarna.
He said, bring those fish.
Ge mig det som jag först har gett er.
And give me what I gave you first.
Så ska ni få se på annat.
And then.
Ja, så ska ni få se någonting stort.
Then you will see something great.
Och vad händer då?
And what happens?
Ja, han förbereder maten.
He prepares the food.
Jag räknade på att de var 7 lärjungar plus Jesus, det 8.
So there was 7 disciples and then Jesus, so they were 8.
8 gånger 20 är 160.
8 times 20 is 160.
Så de hade nästan 20 fiskar var.
So they almost had 20 fish each.
När Gud gör någonting,
when God does something,
så gör han det ordentligt.
He does it properly.
Det är inte liksom det ligger några benrester där.
It wasn't just a few bones.
Det var fullt med fisk.
But there were lots of fish.
Gud gör allt och mera.
God will do everything and even more.
I vers 12.
Then in verse 12.
Sade Jesus till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga om vem han var. De förstod att det var Herren.
Jesus said to them, come and eat. Come and eat breakfast. And yet none of the disciples dared ask him, who are you? Knowing that it was the Lord.
Hur visste de det?
How did they know?
Var det för att han hade utfört ett mirakel?
Because of the miracle that he had done.
Säkert.
Well.
De var ganska vana vid att se mirakel.
Probably they were quite used to seeing miracles.
Eller var det för att han tjänade dem?
Or was it because he served them?
Hur ofta var det som någon sprang omkring på stranden och ropade in dem och bjöd på frukost?
How often did people run around on the beach and call them in and give them breakfast?
Visste att det var Herren.
They knew that it was the Lord.
Och nu vers 13.
And then in verse 13.
Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken.
Jesus then came and took the bread and gave it to them and likewise the fish.
Vers 14. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han har uppstått från de döda.
This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead.
De blev påminda om olika saker.
They were reminded of different things.
De blev påminda av vikten av att lyda honom.
They were reminded of how important it is to obey him.
De gjorde det.
They did it.
De såg resultatet.
And they saw the results.
De blev också påminda om att när vi lyder honom.
And they were reminded that when we obey him.
Då utför han ett mirakel.
He will do a miracle.
Och jag menar, mirakler kan komma i alla möjliga sorters former.
We can have miracles in any kind of miracles.
Och de hade också lärt sig att han har förmågan att förse oss med det vi behöver.
And they had learned that he was able to give them what they needed.
Så I sin väntan på Jesus.
So as they were waiting for Jesus.
Så behövde de fatta.
They needed to understand.
Med ett modernt uttryck, poletten måste trilla ner.
In modern terms, the penny must drop. Yeah.
Därför att de hade inte riktigt fattat.
Because they hadn't quite understood.
Även om de väntade på honom.
Even though they were waiting for
him. Och de gjorde något vettigt under tiden. De fiskade.
And they did something good meanwhile they were fishing.
Behöver inte fördöma stackars Petrus. Han blir så mycket fördömd annars.
We don't have to condemn Peter. He always gets condemned.
Men de måste fatta.
But they must understand.
Men nu i vers 15 till
17. Now in verse 15 to 17.
Så måste vi också fråga.
We must ask.
Och då står det så här i vers 15. När de hade ätit sa det Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mer än dessa? 15.
So when they had eaten breakfast, Jesus said to Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? And he said to
him. Ja, stanna där. Han använder ett lite längre namn.
He's using a longer name here.
Och det är intressant.
And it's interesting.
Det brukar mammor göra när de blir arga på sina barn.
Mothers do that when they are upset with their children.
De använder både förnamn och efternamn och mellannamn.
They use all the names they have.
För att verkligen få uppmärksamhet.
To really get their attention.
Och det är intressant att Petrus fick bara höra det här från Jesus 3 gånger.
It's interesting that Peter only heard this from Jesus 3 times.
Första gången var när han blev kallad till att bli lärjung.
The first time was when Jesus called him to be a disciple.
Den andra gången det hände.
And the second time.
Det var när han bekände att Jesus var Messias.
Was when he confessed that Jesus was the Messiah.
Och så här.
And then in this place.
När han nu blev återupprättad i sin kallelse.
When he is restored in his calling.
Och så frågar han, älskar du mig mer än dessa?
And he asked,
eller de andra lärjungarna också.
Do you love me more than these?
Och det syftar på lärjungarna.
And this is about the disciples.
Och varför frågar Jesus honom det?
And why did Jesus ask that?
Jo, därför att det var ju Petrus som en gång sa, du, om alla andra förnekar dig så kan du räkna med mig.
Because it was Peter who once said that even if everyone else is denying you, you can count on me.
Nu blev det inte så.
But this is not what happened.
Och jag tror inte att Jesus sysslar med ironi och sarkasm.
And I don't think that Jesus is ironic or sarcastic.
Men kärleksfull humor.
But a loving sense of humor.
Hur är det nu Petrus?
How is it Peter?
Hur är det liksom? Är du den som älskar mig mer än de andra?
How is it? Do you love me more than the others?
Och han använder ordet agape.
And is using the word agape.
Som är det starkaste grekiska ordet för kärlek.
Which is the strongest Greek word for love.
Som innebär, vi skulle kunna säga, ett 100-procentigt överlåtande.
And this means a 100% commitment.
Med andra ord, Guds egen kärlek.
This is actually the love of God.
Men Petrus förmår inte att svara honom med samma ord.
But Peter doesn't come to answer him with the same word.
Han svarar, du vet att jag älskar dig.
He says, you know that I love you.
Men han använder ordet phileo.
But he uses the word phileo.
Som är ett svagare ord för kärlek.
Which is a weaker word for love.
Som är mer så här, vänskapskärlek.
This is more like a friendship love.
Ja, passar det inte så drar jag mig undan.
If it doesn't, if it's not okay, then I can withdraw.
Så trots den här tveksamheten.
So even though there's this doubt.
Så ser vi att han får ett uppdrag.
We see that he gets a mission.
Tidigare så var han en människofiskare.
And he used to be
fisherman.
Fisherman.
Men nu blir han en herde.
But now he will be a shepherd.
Han säger det. Petrus svarar, ja, herre, jag vet att du har det, att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, var en herde för mina får. B-delen av, nej förlåt mig, B, nu sa jag fel. 15, han svarar, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, för mina lam på bete. B-delen av 15.
He said to him, yes Lord, you know that I love you. And he said to him, feed my lambs.
Och sen i vers 16.
Then verse 16.
Så upprepar han.
he repeats.
Han säger för andra gången frågar han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, var en herde för mina får.
He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep.
Han säger samma sak men med lite annorlunda ord.
He says the same thing but the words are a little bit different.
Sen i vers 17.
And then in verse 17.
Så säger han för tredje gången.
He says it for the third time.
Simon, Johannes son, har du mig kär?
Simon, son of Jonah, do you love me?
Nu byter Jesus ord.
Now Jesus changes this word.
Och han använder igen, eller han använder samma ord som Petrus säger, phileo.
And he uses the same word as Peter does, phileo.
Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade.
Peter was grieved because he said to him the third time,
har du mig kär?
Do you love me?
Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete.
And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep.
Så tre gånger säger han.
So he said it three times.
Att för mina får på bete.
Feed my sheep.
Bli en herde.
Become a shepherd.
Ta nu allt det som du har hört och sett under de här åren tillsammans med mig.
And take everything that you've seen these years with me.
Tillsammans med kunskapen om att jag är uppstånden.
And then with the knowledge that I am risen.
Börja nu att nära de här fåren där ute.
And feed the sheep out there.
Men det är så intressant att han säger, kompromissade Jesus.
It's interesting. Did Jesus compromise?
Var han tvungen liksom att kliva ner ett par steg?
Did he have to step down a few steps?
Nej.
No.
Men ni vet hur Gud är.
But you know how God is.
Han möter oss där vi är.
He will meet us where we are.
Jag älskar detta.
And I love this.
Han visste att Petrus inte hade den här kapaciteten.
He knew that Peter didn't have this capacity.
Hade det varit för ett par veckor sedan?
If it had been a few weeks ago.
Ja. Jag älskar dig.
Oh yes, yes, I love you, agape.
Jag är den enda lärjungen som inte skulle förråda dig.
I'm the only disciple who wouldn't betray you.
Men nu hade han gjort det.
But now he had done it.
Och han var nästan förtretad över att Petrus på något, eller förlåt mig, Jesus upprepar detta.
And he was almost a little bit annoyed about Jesus repeating this.
Men Jesus säger, det är okej.
But Jesus says, it's okay.
Du har inte den kapaciteten.
You don't have the capacity.
Så nu drar jag tillbaks den här kallelsen från dig.
So now I remove this calling
from you. Jag har fått
nog
av dig.
I've had enough of you.
Det räcker nu, Petrus.
It's enough, Peter.
Du har visat att du inte duger till någonting.
You show that you are nothing.
Nej, han säger i vers 17.
But no, he says in verse 17.
För mina får på bete.
He says, tend my sheep.
Du får växa i din kapacitet.
You can grow in your capacity.
Precis som vi alla.
Just like the rest of us.
Jag gillar detta.
And I like this.
Vi fattar först att Gud är den han är.
We first understand that God is the one he is.
Han kan utföra mirakel.
And he can perform miracles.
Sen frågar vi.
And then we ask.
Älskar du mig?
Do you love me?
Ja.
Yes.
Kanske inte så som jag borde.
Maybe not quite the way I should do.
Men det är okej.
But that's okay.
Vi går vidare.
We will continue.
Ursäkta, nu kommer vi till de sista verserna.
And now we come to the last few verses.
18-22.
18-22.
Och där ska vi tala om att följa.
And that's where we talk about following.
Först måste vi fatta.
We must first understand.
Sen har vi en fråga.
Then we must ask.
Som vi måste svara på.
Answer a question.
Och när vi har svarat på den frågan.
And when we answer that question.
Då kan vi också följa.
We can follow.
Vers 18.
Verse 18.
Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer. Och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.
Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish.
Och vers 19, detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud, sedan han sa det till honom, följ mig.
This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me.
Om vi går till Markus första kapitel.
If we turn to chapter 1 in Mark.
Och där, Och den 17:e versen.
Verse 17.
De första orden som Petrus hörde.
The first words that Peter heard.
Vet ni vad de var?
Do you know what they were?
Följ mig.
Follow me.
Nu hör han samma ord igen.
And now he hears the same words again.
Trots det som hade hänt för bara några dagar sedan eller några veckor sedan.
Despite what had taken place just a few days or weeks ago.
Och sträcka ut sina händer.
And he would stretch out his hands.
Det är ett fint ord för att bli korsfäst.
Is a nice way of saying to be crucified.
Därför att du med våld fick sträcka ut dina händer.
So you were forced to stretch out your hands.
För att bli fastspikad på korset.
In order to be nailed to the cross.
Petrus blev korsfäst.
And Peter was crucified.
Kyrkohistorien säger att han blev korsfäst upp och ner.
The church history says that he was crucified upside down.
Därför att han ville inte, han ansåg sig inte värdig att bli, att dö på samma sätt som sin herre.
Because he didn't think that he was worthy to die in the same way as his Lord.
Sen i verserna 20-22.
And then in verses 20-22.
Så det är återigen lite komiskt.
It's a bit funny again.
Petrus vände sig om och fick se den lärjunge som Jesus älskade följa efter.
Then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following.
Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig?
Who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you?
När Petrus fick se honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom?
Peter seeing him said to Jesus, but Lord, what about this man?
Är det inte intressant att vi är mer intresserade av andra människors kallelse än vår egen?
Isn't it interesting that we are more interested in other people's calling than our own?
Du, jag tror att han eller hon ska jobba med det och det.
I think that he or she will work with this or that.
Vi behöver inte ställa den frågan.
But we don't have to ask this.
Ja, det kanske finns en tid när vi utmanar varandra.
Maybe it's a time for challenging each other.
Men följ du mig.
But follow me.
Och det säger också Jesus i vers 22.
And that's what Jesus says in verse 22.
Han svarade: Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig.
Jesus said to him, if I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me.
Och följ du mig.
You follow me.
Är eftertryckligt i grekiskan.
Is emphasized in the Greek.
Det vill säga, i grekiskan så är det så att till mitt stora förtret då, att man kan blanda orden som man vill.
In the Greek, I'm very annoyed to find that you can just mix the word in any order.
Det är inte helt och hållet, men väldigt mycket.
Not completely, but a lot.
Men om ordet, det här, man har sin valfria ordföljd, om man sätter ordet först.
But if you put the word first.
Då betyder det att det är betoningen ligger på det.
This means that that's where the emphasis is.
Så det betyder du, Petrus.
So it means that you, Peter.
Du följer mig.
You follow me.
Totalt fokus på detta.
Completely focusing on
inte
this.
Inte på Johannes.
Not on John.
Inte på någon av de andra lärjungarna.
Or anyone of the other disciples.
Petrus, fokusera på din kallelse.
Peter, just focus on your calling.
Jag har just visat dig några saker.
I have just shown you a few things.
Och om du tar till dig de sakerna.
And if you receive those things.
Då är det inga problem att följa mig.
You will have no problem following me.
Och vet du vad? Jag tar hand om de andra.
And you know what? I will deal with the others.
Vår framgång som Jesus tjänare.
Our success in serving Jesus.
Står i direkt proportion till vår kärlek till honom.
Is proportional to our love to him.
1 Johannes 4:19.
First John 4:19.
Vi älskar därför att han först har älskat oss.
We love because he loved us first.
Vad är Guds vilja?
What is the will of God?
Den är svår.
It's difficult.
Kräver mycket bön.
Takes a lot of prayer.
Mycket känslighet till anden.
And to be very sensitive to the spirit.
Och ibland så blandar vi ihop missmod och misslyckanden.
And sometimes we mix up discouragement and failure.
Med hans vägledning.
With his leading.
Med andra ord, nu blev jag missmodig.
Oh, if I get discouraged.
Eller jag misslyckades med någonting.
Or I failed in
something. Ja, det kan inte vara Guds vilja.
I think, no, it can't be the will of God.
Visst, det finns en tid.
Yes, there is a time.
När Gud använder de sakerna för att föra oss i en annan riktning.
Men God will use that in order to take us into another direction.
Men inte alltid.
But not always.
Och inte här.
And not here.
Petrus kunde lätt ha tagit sitt missmod och sitt misslyckande som en anledning till att inte följa.
So Peter could easily have taken his discouragement and failure as a reason not to follow him.
Men han sa, jag har fattat någonting.
But he said, I understood something.
Gud är densamme idag och för evigt.
God is the same for day, today and forever.
Han förändras inte.
He will never change.
Han har svarat på en fråga.
He answered a question.
Älskar du mig?
Do you love me?
Med andra ord, älskar du mig tillbaka?
In other words, do you love me back?
För att vem initierar kärleken? Gud.
Because who is the one who initiates love? It's God.
Och det är nu som vi kan följa honom.
And it's now that we can follow him.
Vi följer honom på grund av hans kärlek.
We follow him because of his love.
Jag garanterar er att vi kan få hur mycket fakta och information som helst om vår kallelse.
I can guarantee you that we can get as much fact and information about our calling as we want.
Jag kommer inte att ta ett enda steg i rätt riktning.
But I won't take a step in the right direction.
Men om jag fattar att han älskar mig.
But if I understand that he loves me.
Och i sin kärlek så är han beredd att göra mirakler.
And in his love he's prepared to perform miracles.
Med det som vi för fram till honom.
With what we bring to him.
Och jag ställer den här frågan.
And I ask this question.
Älskar Gud mig?
Does God love me?
Ja, han gör det.
Yes, he does.
Ja, då kan jag följa honom.
Then I can follow him.
Så att följa honom kan vara svårt.
So it may be difficult to follow him.
Men att älska honom är inte svårt.
But to love him is not difficult.
Om vi låter honom älska oss.
And if we allow him to love us.
Då är det inte svårt att följa honom.
Then it's not hard to follow.
Så vad var det Jesus frågade honom?
So what did Jesus ask him?
Petrus.
Peter.
Älskar du mig?
Do you love me?
Och efter tre försök.
And then after three tries.
Så svarar han, ja det gör jag.
He said, yes I do.
Men inte riktigt så som jag borde.
But not quite as I should do.
Det är okej.
And that's okay.
Följ du mig.
Follow me.
Det var de sista orden.
Those were the last words.
Men det var också de första han hörde.
And also the first words that he
När
heard.
När han gick på stranden som en fiskare.
When he was on the beach as a fisherman.
Jesus kallade honom.
And Jesus called him.
Följ mig.
Follow me.
Det här var det sista han hörde.
And this is the last thing he heard.
Följ mig.
Follow me.
Vad var skillnaden? Det hade gått 3.5 år.
What was the difference? That 3.5 years had passed.
Han hade sett Guds hjärta, hans karaktär, hans natur.
He had seen the heartbeat of God, his character and nature.
Att det var inte kört.
That it wasn't, everything wasn't lost.
Han håller sina löften.
He will keep his promises.
Vänta på.
And
vänta på.
Wait for him.
När vi väntar på honom.
And when we wait for him.
Då kanske vi måste gå och fiska.
Maybe we have to go fishing.
Det är det vi kan. Det är
That's
det vi kan.
The things that we know.
Men vi måste fatta.
But we must understand.
Vi måste fråga.
We must ask.
Vi måste följa.
We must follow.
I väntan på honom.
As we are waiting for him.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Vilken fantastisk berättelse.
It's such an amazing story.
Och hur verklig den är.
And it's so real.
Är lika verklig för oss idag denna söndag morgon.
And it's just as real for us this Sunday morning.
Som den var för Petrus då.
As it was for Peter in those days.
Därför att det gäller oss.
Because it's also about us.
Du har inte anseende till person.
You have no respect of people. It's wonderful.
Vi tackar dig för det, Jesus.
And we thank you for this, Jesus.
Ber att de här tankarna ska sjunka ner i våra hjärtan.
And we pray that these thoughts will sink into our hearts.
Vi ber dessa ting i ditt
namn. And we pray this in your name.
Amen.
Amen.